Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Johanna Wiberg är född 1983 och är uppväxt på Gunnesbo i Lund. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om föräldraengagemang, kontrasten mellan träningsjackor som gick i arv i Eslöv och att flyga privatjet i Ålborg. Och hur Johanna idag försöker bidra med perspektiv till unga handbollsspelare i Lund. Det här är Lunds stolthet. Vi börjar med att i allmänbildningssyfte förklara var Gunnesbo ligger.
Så lite på landet kan man väl kalla det. Fortfarande Lund, men lite på landet. Mycket åkrar och cykelväg in till Lilla Fiskargatan som vi sitter på idag.
Om man skulle sätta Gunnesbo i relation till någonting annat. Vad pratar vi? Om du cyklar från Gunnesbo till centralen i Lund, vad tar det då?
Ja, men då tar det en 15 minuter max.
15 minuter, exakt. Så det är inget jätteavstånd.
Nej,
ändå.
Det är inte.
Men ändå, man inser hur nära åkrarna är.
Ja, det gör man.
Centralen.
Ja, exakt. Mm. Och hur litet Lund är.
Absolut. Men det är Gunnesbo början av 80-talet.
Ja.
Och då är Gunnesbo helt nytt, i princip.
Ja, men det är det väl, ja. Men växte upp i ett villakvarter i Gunnesbo och då föräldrarna köpte ett nybyggt hus, som du säger. Det ploppade ju upp massvis av hus i början av 80-talet. Och massvis av barn, ungdomar i min ålder som växte upp på Gunnesbo. Och handbollsföreningen Lundagård var ju väldigt, väldigt stor under den perioden. Och många ideella föräldrar framförallt som drev föreningen. Och mina föräldrar, min pappa, min mamma var två av dem. Det blev att många av föräldrarna som flyttade till Gunnesbo blev aktiva i föreningen på något sätt.
Mm. För det var liksom stadsdelsföreningen.
Ja, det var det verkligen.
Inte minst.
Ja, det var det. Börjar bollskola som man gör när man är i 5-6 års åldern. Mamma hade bollskolan, eller bolllekis eller vad det kallas för. Och sen var pappa med en sväng. Och jag har en storebror som är 3 år äldre. Som också spelade handboll under lång period.
Var han din tränare också?
Ja, han var aldrig min tränare.
Nej.
Eller på, kanske lite på, det var han ju säkert. På,
hemma
på, ja. På något sorts plank. Man stod och tränade skott. Och han kom säkert med massvis av experttips som han tyckte.
Är det Gunnesbohallen som det heter uppe på Gunnesbo?
Mm.
Är det där som är liksom epicentrum för din barndom då, kan man nästan säga?
Det är det verkligen. Hela familjen tillbringar mycket tid där. Alltså jag kommer ihåg sommarkollo, jag kommer ihåg julavslutningar och jag kommer ihåg mamma stod och serverade halvsunkiga varma vinerkorvar. Och alltså jag kommer ihåg så mycket från Gunnesbohallen. Och kommer ihåg cykelturerna dit för att träna och allting. Så att...
Hur upplevde de när du sen gick vidare? För då var de ju liksom inte aktiva längre. Fick de någon form av abstinens av att inte få stå i hallen och servera mackor och träna och sånt?
Jag har mycket att tacka för mina föräldrar för att de har varit stöttande. Och, men till en lagom gräns, vilket man då kan fråga vad är en lagom gräns? Ja. Och, som man själv är förälder idag och jättegärna hade sett ens barn spela handboll, så undrar man liksom, vad är en lagom gräns? Men jag kommer ihåg att pappa alltid sa att alltså det var inte deras intresse, det var mitt. Mm. Och sen så var de där som stöttande, men det var inte... världen gick inte under för att jag valde att sluta på handboll som jag gjorde och sen eller gick till en annan förening eller flyttade till ett annat land eller någonting, utan de var glada, entusiastiska, stöttande, men det var inte deras intresse, de hade Nej. Tack och lov andra intresse också.
Det är bara, för ibland har jag förstått att det kan finnas så här liksom nästan posttraumatisk stress.
Oj. Det är klart att de, mina föräldrar har fått upplevelser på vägen för att de har kunnat åka och titta på sin dotter när hon spelat OS. Och det är klart, men det måste också finnas någon sorts balans och något sorts att allting, ja, allting har ju ett slut.
Men de är inte engagerade idag?
Det är de inte. Nej. Nej.
Det är inte så att de kliver in och tar bollskolan fortfarande?
Nej.
Nej. Nej. Ja, men, och det hade ju varit kärt på något sätt.
Absolut, och de, ja. Alltså, de personerna finns ju och de beundrar man ju. Att okej, även fast ens barn slutar och så har de ändå ett brinnande föreningshjärta och brinnande intresse för idrotten och sporten, handboll. Och herregud, de, wow, det är ju guldkornen inom handbollen som orkar varje säsong även fast ens barn har slutat för 20 år sedan, spela handboll ändå, så fortsätter de.
Vi får ju gå tillbaka till Lundagård här. Lundagård, Kent Engdahl som är en väldigt stor profil för Lundagård. Han är ju fortfarande väldigt aktiv.
Nej, men han är ju en av de guldkornen som orkar. Jag vet att han har startat något sorts handbollsfritids. Så istället för att barnen går till något sorts vanligt fritids så går han och hämtar alla barn som då önskar att ha fritids i Gunnesbohallen istället. Och så kommer föräldrarna och hämtar Gunnesbohallen istället för att hämta på vanliga fritids. Och det gör han bara av för att han tycker det är roligt och för att han tycker det är viktigt. Vilket är helt fantastiskt.
Ja, det är helt otroligt. Alla de som både orkar och håller i framförallt. För det är kontinuiteten där som är så himla viktig.
Ja, men Lundagård var ju en förening som jag sa som var stor på 90-talet. Och det var många, många barn och ungdomar som började spela handboll. Och många drivande, ideellt drivande föräldrar framförallt. Men Lundagård har ju alltid varit en plantskola. Och var också nöjda med att vara en plantskola. Och insåg att vi kan inte konkurrera med Lugi H43 eller Eslöv på damsidan för den delen. Utan vi vill fostra duktiga handbollsspelare och sunda handbollsspelare. Och sen inte hindra dem för att ta steget vidare när de är redo för det. Utan en bra ungdomsverksamhet och hade ju också uppe ett damlag i division 1 och ett härlag också på okej, hög nivå. Så att, men framförallt en plantskola skulle jag säga det som.
Men, och det har ju kommit fantastiskt många, inte bara talanger utan fantastiskt duktiga spelare från Lundagård. Vi har ju dig, inte minst. Oskar Jensen, som ju fortfarande är aktiv. Ebba Engdahl då.
Stämmer.
Och Brödna Geisler.
Stämmer.
Också Lundagård. Det finns säkert fler, men sen så funderade jag lite grann på, om vi nu pratar om Gunnesbo, 15 minuter från centralen. Andreas Pallika, tänkte jag att han var från Lundagård. Mm. Men det är väl H43 som är hans moderklubb. Men han är ju från Gunnesbo.
Ja.
Finns det liksom en intern rivalitet då, alltså inom stadsdelen mellan H43 och Lundagård, tror du? Eller upplevde du det att det var liksom att man gjorde ett val?
Ja, nej, jag tror inte det. På den tiden så var det så... eller för jag upplevde att det var så självklart att vi bodde på Gunnesbo och växte upp på Gunnesbo. Då spelade man i Lundagård för att det var det som var närmast. Det fanns liksom inget... Det fanns ju ett val, men jag såg inte det som ett val. Eller mina föräldrar kanske såg det inte som ett val. Utan det var självklart att man spelade där man bodde närmast. Sen så det är klart att en rivalitet för att man möter ett annat lag i samma stad, det finns ju såklart och fanns också på den tiden, men ändå att nej, men Lundagård var Gunnesbo och det var där vi spelade för att vi bodde där. Så att han kanske tog ett aktivt val, men det var ingenting som...
Han kanske bodde strax lite närmare järnvägen och gick över Nöbbelöv och började träna.
Jag har ingen aning, det får du undersöka.
Ja, vi får kolla det med honom ett annat tillfälle. Vad är liksom din favoritposition som liten? Spelar du överallt?
Ja, men det gjorde jag. Jag spelade överallt, eller inte målvakt, men jag spelade väl, eller kanske framförallt på 9 meter. Jag var lång redan på den tiden och gillade att ta för mig.
Är ni framgångsrika som lag?
Ja, men det var vi väl till viss del. Vi hade 2 duktiga tränare, Kim och Figge, som körde ganska hårt med oss. Och då jag gick upp och spelade med dem som var 1 år äldre. Inte för att jag var outstanding på något sätt, utan för att det inte var tillräckligt många som var födda 83, så gick upp. Vi var några stycken som gick upp och spelade mot 82-orna istället. Så vi blev ganska duktiga och kom till steg 5 i SM och så.
Men där hade ni väl 2 ganska fina generationer? Alltså 82 och just Lundagård, det är väl en ganska en väldigt talangfull, både på herr och dam. Eller kill och tjej.
Ja, absolut. Det var det. Både de som var födda 80 och 81 och 82 var duktiga både på flick- och pojksidan. Formulera en idé om att det var roligt, det hade jag ju redan märkt från starten. Att jag tyckte att det var grymt kul att träna. Jag tyckte det var jätteroligt att tillhöra ett lag och så. Men jag tänkte ju aldrig så mycket mer än att det var roligt. Alltså jag hade ju ingen aning om att det fanns ett landslag och jag hade ingen aning. Men jag var ju i Gunnesbo-bubblan väldigt, väldigt mycket. Mm. Och sen så spelade man Lundaspelarna och fick möta något tyst lag och tyckte det var roligt och så. Men inte så mycket mer än det. Men sen så började jag ändå, när det blev lite så här uttagningstider med Skånelag och lite så. Då började man märka att man fick lite mer uppmärksamhet. Mm. Och att det var några tränare som tyckte att jag var lite extra duktig. Alltså jag har ju... Alltså, det pratas ju jättemycket om talang i dagens, alltså när man pratar om idrott överlag. Och det är klart att jag måste ha haft någon sorts talang till viss del. Men jag hade ju talangen som är det viktigaste, att orka göra jobbet, att orka träna. Mm. Och orka tycka det är kul och roligt att träna. Den talangen har ju inte alla. Talangen att orka göra jobbet och så, den har ju varit större hos mig än bolltalangen. Så jag har ju alltid tyckt att det varit roligt att träna, att jag alltid tyckt att det varit roligt att lägga ner jobbet, att gristräna, om man kan uttrycka det så. Alltså jag har ju velat liksom...
Vad är, om jag bara liksom definierar, vad är gristräning?
Ja, men då är det ju grisigt liksom. Ja. Då är det ju liksom, då kan man inte riktigt så här, då är det ju inte så mycket tid och så mycket antal, utan då är det bara att träna tills man stupar. Så man vet egentligen inte riktigt. Tränaren kan liksom inte riktigt säga hur många intervaller man ska springa eller hur lång tid man ska göra någonting, utan det är bara start och så gör man det man blir tillsagd till, vilket man tycker låter helt idiotiskt, men man bara gör det och sen så kör man det tills tränaren säger stopp. Och så tänker man efter att fy Fabian, det är en gristräning ungefär.
Ja, okej. Okay. Hur många gristräningar har du gjort i dina dagar?
De senaste åren är det inte så många.
Nej, okej.
Men jag har gjort otroligt många. Ja. Jättemånga. För jag hade många tränare som hade det som någon sorts filosofi också. Mm. Att okej, vi kanske inte är bäst rent tekniskt. Vi kanske inte är bäst rent... taktiskt och så, men vi är i alla fall bäst tränade och ska vi finna ett självförtroende i och någon sorts lagkänsla. Så det har ju jag har vunnit jättemycket matcher på. Och,
bara orka kötta ner folk.
Bara orka göra träningen och orka känna att okej, jag har gjort alla dessa passen. Det måste betala sig på något sätt. På 9 meter så hade jag nog behövt lite mer av den rent handbollsmässiga talangen som jag inte tycker riktigt att jag hade. Som jag då mer kan vara lite... Du kan inte vara utan den på mittsexpositionen, såklart inte. Men lite lättare att leva mer på det jag har levt på under min handbollskarriär. Mm. Att vilja, att våga, att synas, att ha för sig. Såklart behöver du det på 9 meter också. Men jag var för dålig för att komma så långt på 9 meter. Jag vet att jag funderade på Lugi och hade kontakt med Lugi men kände, och då låg inte Lugi i högsta serien.
Nej, just det.
Och Eslöv låg i högsta serien. Och kände liksom att nej, men ska jag byta från Lundagård från division 2, då ska jag väl, då kör jag liksom det högsta steget. Så då kände jag att får jag chansen till det, så tar jag ju det. Och sen också att tränaren hade jag haft i Skånelaget, så det var också han som drog mycket i mig.
Och vem var det?
Och det var Ola Månsson.
Ola Månsson, ja.
Så att han var också en bidragande orsak. Att jag kände någon sorts, okej, det är ett stort kliv, men jag har någon sorts trygghet att jag vet vilken tränare jag får.
Men Eslöv då 2001, de har ett bra projekt på gång, som man gärna pratar om i klubbsammanhanget. Vi har ett projekt på gång.
Så. Ja, men så kändes det. Det var någonting, men damhandbollen var på väg upp och Claes-Göran Möller som startade det, han hade liksom en tydlig målbild och ja, men det var ett gäng tjejer, knappt kvinnor, vi var ju inte jättegamla, det var kanske några som var kvinnor, men vi gick in och alltså, fick presenterat en tydlig liksom, målsättning att det här är en, jag vet inte om det var uttalat en treårsplan, men att det här vill vi och det här ska vi åstadkomma de närmsta åren. Och det köpte vi så fullt ut och lade ner så otroligt mycket extra tid på att lyckas som lag och tränade extra. Och så fick vi in en halvgalen Ola Månsson som trodde på gristräningar och också som startade något sorts projekt. Var ung liksom och ett tränaruppdrag med oss. Och, alltså det var sånt otroligt driv som liksom jag inte... i stort sett inte har upplevt sen dess faktiskt. För att det var något nytt och något...
Och ni fick med er hela stan också?
Ja, absolut. Jag. Fick med oss hela stan och verkligen ett klubbhjärta och en liten hall. Men som vi fyllde till bredden varje match och ett otroligt driv och ett otroligt liksom, hjärta. Alltså vi tjänade inga pengar och vi fick ingen speciell utrustning. Jag kommer ihåg när jag kom till klubben, jag ärvde en träningsoverall som någon hade haft innan mig. Det var liksom, och det var inte något jag ifrågasatte.
I rätt storlek.
Men det var ändå någon kvinna som hade haft den i 2-3 säsonger innan jag fick den. Och det var, och ärvde en vinterjacka. Och,
det var rätt storlek och rätt initialer. Rätt, den här får du ta.
Det var ju bara ett klubbmärke, ja. Så då kunde den ju gå till olika individer. Men, och det tänker man, alltså jag skrattar åt idag och tänker tillbaka, alltså det hade ju aldrig gått med en damspelare idag. Men det var liksom, det gick då och vi bara brann för det och det var liksom helt självklart att jag får en vinterjacka som jag kan ha i januari månad när vi ska åka till Stockholm och spela mot Skuru. Det var bara wow. Det är engagemanget och det drivet. Det var galet när jag tänker tillbaka, som jag egentligen inte kan, som fanns till viss del såklart också när man satsade inför ett OS och så, men på helt andra medel.
Ni är väldigt framgångsrika här. Vinner SM-guld, inte bara en gång.
Två gånger, 2 SM-guld och så ett silver. Så det var ju en, Ja, men tre säsonger där det var hände mycket kring Eslöv och det var gick bra för oss och vi utvecklades och
det kändes som du gjorde rätt val.
Ja, men det ja.
I flytten.
Ja, men det tycker jag. Jag är såklart jätteglad över mina tre år i Eslöv och tacksam över den tiden. Och stod väl också inför något sorts vägval där efter tre säsonger i Eslöv och då började jag märka att det fanns en annan större del, alltså större liga också, och den danska ligan började bli intresserad av mig. Och kände också att antingen så gör jag det, jag vill inte stanna i Eslöv längre. Inte för att inte jag trivdes i Eslöv, men jag hade gjort det 3 år och hade spelat 3 SM-finaler och kände att nej, nu kan jag detta här just nu. Så antingen slutar jag på handboll och gör något annat, eller så måste jag flytta på mig utomlands.
Var ligger Fredrikshamn?
Ja, men Fredrikshamn vet ju alla som bor...
Nu vet alla var Gunnesbo ligger, tänker
jag. Ja, och Fredrikshamn ligger ju på Nordjylland. Så ska man ta sig till Skagen, så liksom kör man förbi längs Skagen högst upp i Danmark. Men Göteborg tar man färjan över till Fredrikshamn. Så många göteborgare tar ju färjan över till Fredrikshamn och
är det göteborgarnas Helsingör?
Kan jag tänka mig att det är ungefär. Jag bodde ju mitt på gågatan i Fredrikshamn och fredag, lördag, nätter vaknade jag ju inte av att det var danskar som stod och skrek på gågatan, utan det var mycket svenska ungdomar som var där och familjär, klubbkänsla, Fox och stannade i...
Och Fox heter de?
Fox hette de tyvärr.
Ja, just det. Men, och Fox för att...
Men det var
är det
ju,
räv?
Ja, exakt. Ja. Det var deras klubb. Räven. Deras klubbmärke.
Mm. Så spelade Fixe Berlin.
Exakt. Mm. Spelade där 2 år. 2 säsonger. Och hade första året Ola som tränare. Ola Månsson. Så det var också lite han som tog med mig till Fox.
Aha. Han flyttade dit. Först, eller...?
Ja, kanske någon vecka innan mig. Jaha, men okay. Inte mer än så. Utan jag och Ola och Lina och Alexandra Möller fick de väl som ett paket, kan jag tänka mig, något sånt. Och Ola var där en säsong och jag var där 2 säsonger. Och 2 säsonger i danska ligan gjorde att jag också fick fler förfrågningar och gjorde det bra där. Så att kom till bättre lag efter det. Fox var fantastiskt rent familjärt och var perfekt steg för mig för utvecklingen. Men kom sen till, flyttade några kilometer ner söderut till Ålborg, fortfarande Nordjylland. Och spelade där en säsong i Ålborg och upplevde kanske nästan det största till viss del i Ålborg på klubbnivå. Då spelade vi Champions League och var stor apparat kring klubben. Som säkert många beskriver det, så är det klart att det var tuffare att komma till en bättre liga och tuffare matcher och tuffare träningar och så. Men det som många beskriver också är ju att det är en tuffare mentalitet rent, ja, men här är jag och hur ska jag bli bättre, och vi är ett lag och vi ska uppnå samma mål, men kanske inte så mycket mer än det. Alltså man har sin egen sitt eget mål och sin egen drivkraft och så, och kan faktiskt i stort sett tänka sig att trampa på några lagkamraters tår för att själv bli bättre. Och det var nytt tycker jag. Alltså det var lärorikt och nyttigt. Det behövde jag också för att kunna utvecklas. Jag kom från liksom att ha alltid levt på att laget går före jaget och vi ska kämpa tillsammans, och jag var en del i det och var mycket drivande i det, och vilket är helt fantastiskt. Men var viktigt, var skönt och viktigt för mig att lite bli trampad på tårna och lite förstå att det här gäller att ta för sig. Annars kommer det inte gå bra för mig. Nu får jag också börja ta i lite med armarna och ställa mig först i kön för att synas. Så att det var ett viktigt steg för mig. Annars så tror inte jag att jag hade spelat så många landskamper och spelat, kanske inte heller tyckt att det var så roligt under så lång period som jag tyckte. Medialt i Danmark var ju större än vad det är idag. Mm. Alltså då var ju den danska kvinnohandbollen var ju otroligt stor. Mm. Alltså det sändes ju i stort sett alla matcher och det danska landslaget var ju så stora profiler och handbollen i Danmark idag på kvinnosidan, på damsidan, flicksidan är ju inte lika stor.
Nej.
På grund av att det inte går lika bra för det danska landslaget.
Man har backat lite grann.
De har backat lite, ja. Mm. Mm.
Ja, de kommer ju ofta med hög svansföring inför mästerskapen till exempel.
Ja.
Så även nu. Vi har precis avslutat ett VM i Japan.
Ja.
Och det var ju samma sak in i det mästerskapet. Att de kom in med det som att det är topp 3.
Ja.
Åtminstone.
Och så blev de sågade i media för att de bara kommer 9 eller vad de slutar till slut. Men det är helt fantastiskt och det är också fantastiskt för att Ålborg är en stor klubb då som jag upplever saker som är så här nästan det är ju bisarrt idag. Vi åker liksom privatplan till Ryssland och alltså så här liksom 20-mannaplan eller 25 kanske vi skulle få plats hela truppen och 4 sjukgymnaster och 2 läkare. Alltså det var så här, det var liksom verkligen ett proffsäventyr på ett helt galet sätt. Det var ju alltså, vi spelade i en arena, Gigantium, som var liksom gigantisk. Alltså, och den fylldes. Vi var liksom, alltså, vi var stjärnor som jag liksom aldrig hade upplevt. Och kände också bara, va? Alltså, det trycktes upp tröjor och alla tjejer, pojkar, flickor i allt från 6 till 15 års ålder var galna och var på varje match. Och, det var, och vi hade liksom tränare som var stora namn i Danmark. Som inte bara var kändisar. Liksom. Så att det var väldigt, väldigt stort. Och det var en säsong som var galen på många sätt. Kändes som något sorts jag har ju aldrig varit någon sorts kändes som något sorts kändis. Liksom.
Mm.
Men också som något sorts, såklart också en otrolig press på grund av det. Alltså mycket sponsorträffar, mycket direkt efter match var det alltid middag med ett 100-tal sponsorer och högsta ledning. Och, oavsett om det hade gått bra eller dåligt skulle vi alltid vara där och prestera. Och spelare under säsongen och tränare under säsongen som blev kickade hit och dit. Men handbollen var så otroligt stor under 10 år där, liksom när det danska kvinnolandslaget var liksom ikoner och så handbollen bara, det var sån, alltså handbollen är fortfarande stor i Danmark idag, men det var något, ett otroligt, jag tycker generellt när folk frågar, men vad är det bästa med din handbollskarriär och så, tycker jag att det är svårt att peka på så här enstaka, liksom, okej, det är klart att den semifinal Champions League hemmaplan i Ålborg fullsatt och vi vann och det är klart att det är wow den enstaka, alltså, och det är klart att ett OS är helt magiskt, men jag tycker ändå det är svårt att prata, alltså det är en resa som är magisk, det är resan som är magisk liksom från allt ifrån bott på liggunderlag, luftmadrass liksom, och spelat någon ungdomsturnering i någon gymnastikhall med ribbstolar längs hela vägen liksom, till att såklart ha bott i en OS-by. Men det är inte det är resan som är det mest fantastiska. Och jag lämnar Ålborg mycket på grund av att jag ville komma närmare hem. Jag min sambo som vi är idag bodde då fortfarande i Lund och kände att nej, jag vill komma närmre och fick då möjligheten att spela i Köpenhamn, som egentligen inte var så stor rent karriärsmässigt, så stort liksom nedtrapp, utan Köpenhamn var fortfarande, FCK var det på den tiden, var också stort och också spelade Champions League och Europacupen och satsade också, låg på den övre delen av den danska ligan.
Där handbollen är lite mer anonym.
Ja, det var den ju på ett helt annat sätt. Där ledde vi ju, då spelade jag ju FCK och levde ju bara på fotbollen. De var ju tydliga och ärliga med att ni kostar bara pengar. Det är fotbollen som drar i pengar, handbollen kostar bara pengar. Men så länge ni vinner och gör det bra så är det okej att det bara kostar pengar. Alltså det var ju inte något tryck på matcherna. Det var ju inte något speciellt intresse. Utan handbollen var ju bara en jättelite del i stora Köpenhamn, såklart, med allt annat. Men också i FCK där fotbollen var allt. Men efter att ha 3 år i den danska ligan och 3 år där det var lite mer familjärt och där det var lite mer, så kändes det ändå okej att komma till Köpenhamn. För rent handbollsmässigt och karriärsmässigt så var det inget steg neråt, utan det var bara ett steg neråt rent, vad ska man säga, uppmärksamhetsmässigt var det ju inte alls på samma sätt. Det blir ju så naturligt, är du proffs och tjänar pengar på att spela handboll, så blir det ju någon sorts, det du beskriver som att du alltid är på. Alltså, jag kommer ihåg känslan av att, alltså, onsdagen var den bästa dagen om man inte hade match. Alltså helgen gick aldrig och liksom, för då var det alltid match. Alltså ha en ledig lördag, men man visste att man spelade söndagen. Ja, men du var inte ledig. Man tänker handboll hela tiden. Man tänker, vad ska jag äta för att jag ska prestera så bra som möjligt? När ska jag sova? Jag måste gå och lägga mig. Medan onsdagen kanske man tränade på förmiddagen och sen var man ledig på kvällen. Och den dagen var det bäst och då kunde du bara slappna av. För jag visste att det inte är match imorgon. Det är bara träning imorgon, 2 träningar. Så den känslan på en onsdag när man bara tränar på morgonen, förmiddagen, det var liksom den bästa känslan. Det var det bästa att kunna koppla av. Men kunna koppla av på julen eller kunna koppla av på sommaren eller så. Det fanns inte.
Nej.
För man visste alltid, du hade alltid program att följa. Du hade alltid, det var ju mitt jobb. Så jag skulle investera och... Jag kan ju inte säga att mina första 50 landskamper, A-landskamper, spelade jag inte i stort sett. Jag satt på bänken, så jag var inskriven i truppen och jag tyckte väl att jag kanske öppnade min overallsjacka lite mer för att visa att jag var redo. Men jag satte ju inte, i stort sett, inte foten på plan.
Du flyttade längre och längre upp.
Jag för att visa att jag var redo. Jag var med på uppvärmning och så, men... Nej, jag spelade inte först mycket de första 50 landskamperna. Men spelade min första 2001. När jag fick förbundskaptenen Per Johansson så var han också väldigt... Han var väldigt duktig på att ge mig utrymme i försvaret. I att kunna ha någon sorts mandat för att vi skulle spela försvar utifrån hur jag tyckte att det skulle vara. Nu kanske jag överdriver. Det var min bild i alla fall när jag var 25, det, ja, 28. Och det är väl det egentligen som är det viktigaste. Mm. För han gav mig det förtroendet och det växte jag så otroligt mycket på. Sen var det såklart inte jag som bestämde. Men han fick mig ändå att tro det. Liksom ge mig den känslan som gjorde att jag växte i det. Och gjorde att, liksom, att jag tog otroligt stort ansvar i att okej, vi ska... Vi ska bli grymma i försvar och då måste vi göra så här. Och så fick man med mig i laget till det. Så att mycket tack vare honom, att han kanske inte så mycket. Såklart gav han mig tips i rent handbollstekniska, men framförallt i förtroendet som jag växte i. Nej, men där hände ju massvis av roliga saker med landslaget och vi... Bör ju ta oss till varje mästerskap som är så här en självklarhet idag, men det var inte en självklarhet på den tiden för 20 år sedan, utan det var ja, men nu tar det svenska landslaget sig alltid till mästerskap, men det fick vi kämpa för då, och det var många spelare som hade startat sina karriärer och så, men skapade någon sorts, jag pratade om den här resan, men där började ju den här resan, och vi fick in förbundskaptener som liksom trodde på oss till fullo, det har väl alla gjort innan, men ville starta någon sorts resa liksom, någon sorts, nu kör vi. Och kom ihåg när Uffe som vi fick som förbundskapten träffade oss för första gången och sa att ja, men vi ska spela OS i Peking, och vi liksom bara skrattade när han sa det, bara, va? Vi spelar OS, och sen så, och han bara,
det gör ju Danmark,
det är, ja exakt, det gör ju Danmark, det är ju inte Sverige. Och skulle någon säga det idag till svenska landslaget, skulle säga, ja, vi ska spela OS. Men det var så långt ifrån från oss, för att vi hade inte tänkt i de banorna. Vi hade aldrig gjort det, vi hade inte tänkt i de banorna. Men kom med den inställningen och kom med det, den beslutsamheten, att det var bara, vi bara hoppade på det tåget och trodde på det 100%. Och gjorde allt för att ta oss dit. Liksom. Och genom den vågen och genom den resan som startade, så fick vi med oss otroligt många mästerskap och fick med oss OS och fick med oss VM och EM, och fick ju kryddat det med 2010 när vi tog vårt silver.
Mm.
Och det var ju inte bara den säsongen som la grund till det silvret, utan det var ju otroligt mycket som hade gjorts innan.
Jag tänker att det är ju också att få mästerskapsrutin.
Absolut.
Att veta hur man ska. Ni hade ju såklart era respektive erfarenheter från en massa olika sammanhang, Champions League eller stora finaler eller vad det nu kan vara, men just att klara av och prestera under, för hur långt är ett sånt mästerskap?
Ja, men det är ju, oj, vad brukar det vara, bra fråga det, men det är ju absolut en 20 dagar. Och sen innan dess lägger man ju på något sorts förläger innan mästerskapet. Så jag kommer ju ihåg att man checkar ju ut från det vanliga livet i mitten av november. Och sen så checkar man in någonstans, trillar man in där några dagar innan julafton. Och hoppar upp från sin bubbla och tänker att oj, det är här verkligheten.
Vi har du levde i Lundagårdsbubblan som liten. Så helt plötsligt,
plötsligt var jag i mästerskapsbubblan.
Mm.
Så man bara tänker att det är väl bara allt som kretsar här. Mm. Nästa match, nästa mål, nästa måltid, nästa vilopaus mitt på dagen, vilket var det bästa. Alltså det var, och så helt plötsligt, oj, det är en värld här hemma som pågår samtidigt också. Man går så otroligt mycket in i den här, i en bubbla, en mästerskapsbubbla. Som är så otroligt härlig att leva i, men också lite skrämmande när man kommer hem. Bara, ja just det, det är så här det är.
Är det, jag funderar på det, är det därför som de flesta lagidrottare går runt i sådana här flip-flops alltid? För att man slutar bry sig någonstans, man lever ändå i den här bubblan, så att när, hur som helst så kan man alltid gå runt i det. Man har ser nästan aldrig de går runt i riktiga skor.
I riktiga skor, nej. Ja, men du vet, man bara, du glider mellan hotellet och en träningsarena eller matcharena. Jag vet inte om det är en nackdel av bubblan eller om det bara är en lathet slash någon sorts jag vet inte, norm eller någon sorts att man ska ha det som handbollsspelare, jag vet inte.
Är det de här badskorna?
Ja, med strumpor i.
Badtofflor
med vita tubsocker i.
Dessutom, det är förbjudet på alla nivåer.
Ja.
Annars.
Ja, jag håller med. Ja.
När ni gick in i det mästerskapet, var det någonting som kändes som att, alltså, hade ni det danska självförtroendet att göra det i topp tre?
Mm.
Eller var det?
Ja, men vi hade sån otroligt, alltså det är så, jag kan ju, jag tittar ju inte tillbaks på så mycket så, för att man har ju annat att göra idag, tack och lov. Men jag kan ändå, någon gång har man sett någon sorts klipp, någon sorts intervju eller läst någonting. Och, alltså, vi var så otroligt, kanske lite hjärntvättade till viss del. Men alltså, vi hade sån tydlig plan, vi hade så tydligt liksom roller, vi hade en så tydlig spel i det. Vi hade jobbat för någonting under så många år som hade satt sig. Som vi liksom köpte till fullo, till punkt och pricka. Från allt ifrån spel till värdegrund till roller. Och nu hade vi fått i trygghet i det som vi hade arbetat fram och liksom stramat åt vissa saker som vi inte tyckte hade varit bra de andra mästerskapen. Så att allt ifrån hur vill vi ha det på bästa sätt för att vi ska må på bästa sätt när vi är på mästerskap som handlar om en månads tid vi ska leva tillsammans. Allt ifrån att vad är störningsmomenten, små grejer som man kan skratta åt men som kanske också tog var energitjuvar. Så vi hade stramat till på så många sätt och okej, hur vill vi spela i det här 7-6? Vad är det vi inte gör bra? Och så förändrar vi en liten del där som låter som en liten del men som var så här, ja, men som blir så avgörande. Så det var någon sorts, jag kan kanske beskriva det som att det var någon sorts examen liksom för många års arbete och många års mästerskap. Och så bara blev allt så här helt fantastiskt. Så vi gick ju inte in någon sorts, vi visste att vi var bra och vi visste att vi hade gjort det bra och vi visste att vi hade tränat bra och allting. Men sen är det ju under mästerskapets gång som man börjar inse att okej, vi kommer ha chans att spela semifinal och så att inte man uttalade att topp tre. Absolut inte.
Nej, det var inte så ni gick in i det.
Nej, det var det inte.
Men, och finalen, är så här, när man förlorar den finalen, känns det liksom, det var ju själva den, för att inte använda starkare uttryck. Mm. Eller känns det som att, ja men det var ändå gött.
Nej men det var ju så här konstig känsla. Som en så här dubbel känsla. Och en otrolig besvikelse för att vi förlorar en final. För att då förlorar man ju en match liksom. Och en besvikelse kring det. Men också en otrolig stolthet att vi har spelat en final. Och har ett silver med oss som vi inte hade upplevt innan. Och, så att en tomhet för att vi hade förlorat och en besvikelse. Men ju längre tid efter matchen så här, ja men som säkert många nämner det, så liksom så blev det ju som att vi hade inte förlorat ett guld utan vi hade vunnit, så här klyschigt, vunnit ett silver.
Ja, just det.
Och det hade vi verkligen gjort i det mästerskapet.
En fantastisk landslagskarriär, du avslutade den 2012 med OS.
Och hade bestämt mig att det skulle vara det sista. Och var också tydlig mot både mig själv och mot alla som undrade media om det var. Jag hade varit ganska skadebenägen sista tiden och började också känna mig började känna mig nöjd. Hade lagt ner så otroligt mycket arbete kring handbollen och för att vara så bra som möjligt. Och hade lagt, jag gav och landade i att jag tyckte att det var skönt att bestämma mig att det här är det sista. Att inför mästerskapet liksom, att jag var tydlig med det. Så jag har ju aldrig varit så bra i form som jag var under London, OS i London, för jag tränar ju. Jag sa att jag ska inte känna att jag inte har gjort allt.
Du avslutar inte på dekis liksom.
Nej, jag gjorde absolut inte det. Sen förlorar vi alla matcherna, 5 raka matcher i London, och då kände jag väl ännu mer att nu är det dags. Nu är det dags för någon annan att kliva in, och jag har gjort mitt. Men rent liksom min känsla var att jag skulle göra allt innan jag valde att sätta punkt. Och sen satte jag verkligen punkt. Och sen så lägger jag skorna på hyllan och tänker ju också mycket där att nej, nu ska jag göra allt annat än att hålla på med handboll och så. Nu, det finns så mycket annat jag vill göra och och sen går det några månader och så känner jag att oj, vad är det då? Det är liksom resa.
Ja, men du har fått ganska mycket tid på händerna som man säger.
Ja, jag har ju fått det att resa och så. Ja, men det är klart att det är helt fantastiskt. Men det kan jag ju inte göra hela tiden. Och då ringer Dragan mig och han är ju då tränare för ett fantastiskt liksom lag i Lugi och som ligger i toppen av den svenska ligan och säger att han presenterade på också på ett så fantastiskt sätt att han vill ha mig som assisterande för att han inser att jag har egenskaper som inte han har som han tror lyfter laget till att prestera bättre. Vilket är väldigt ödmjukt av honom att vara ärlig med det. Och också gör mig att wow, vad kul. Jag ska inte bara komma och vara någon assisterande utan jag kan också bidra med någonting. Så han fick ju mig till att bli intresserad av att vara tränare och assisterande tränare. För att han presenterade det på ett sätt som att gjorde att jag blev också för att det var ett lag i högsta ligan och i toppen av högsta ligan. Att det kändes spännande. Då pluggade jag ju klart till lärare och så var jag då assisterande i Lugidam. Och ja, men det blev jättebra för mig och det var väldigt mycket, mycket roligare än trodde det skulle vara. Också mycket, mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså jag tänker så här, ja, men jag har spelat handboll sedan jag var 6 år och jag har ju spelat landskamper och det kan väl inte vara så svårt. Och sen så bara, åh, Jesus vad svårt det är att vara tränare. Alltså inte svårt att lägga upp träningar och inte svårt, men det är svårt att...
Det ska vara gristräning, det är det.
Det ska vara gristräning och det ska vara... Nej, men det... Nej, inte svårt på det sättet, utan bara svårt att... Alltså som tränare så är det ju... Du är ju med, men ändå inte med. Så att jag har ju alltid varit en ledare på plan, men då var jag ju med i smeten på ett annat sätt. Då kunde jag se det. Medan här som tränare står vid sidan om så skulle jag liksom... Ge en feedback, en förbättring vid sidan av planen som var mycket svårare när jag inte själv hade varit med i det.
Mycket mer teoretiskt.
Mycket mer teoretiskt och mycket mer, inte så mycket på känsla som jag har levde på som aktiv. Liksom. Så jättelärorikt och svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Och sen så... blev det ett naturligt att jag väntade barn och fick min dotter sen.
Mm.
Så det blev också något sorts naturligt avbrott att jag lämnade det. Så att 2 säsonger som assisterande och sen har jag ju haft lite små uppdrag tränarmässigt. Jag har haft ett Skånelag är ju, om jag får säga det själv, som småbarnsmamma till 2 barn. Ganska duktig på att komma ut och hjälpa till på ungdomslag här runt i Skåne. Försöker tänka att jag vill ge tillbaka mycket till ungdomshandbollen. Har gett mig så otroligt mycket och då vill jag ge tillbaka till dagens barn och ungdomar. I den mån jag hinner såklart. Och sen jobbar jag på Podemskolan i Lund och där har jag handboll. Undervisar jag handboll 3 gånger i veckan.
Och det är gymnasiet, så de är då 16 till 19 år,
ja,
gamla då?
Ja, stämmer. Mm. Alltså dagens... det låter som jag är jättegammal. Men dagens ungdomar känns ju som att de är väldigt hetsiga liksom generellt. Och vill nå framåt och vill ha resultat direkt. Och vill vidare. Och det här känns inte rätt, jag ska vidare. Och varför händer inte det här? Och det är ju en härlig entusiasm och en härlig drivkraft, men också försöka få dem till ett lugn och försöka få dem till att inse att jag har satt de första 50 landskamperna på bänken varje match, som jag berättade om innan, liksom, att försöka att både det är ett lugn i sin handboll och också ett lugn i sin identitet kring handbollen. Att försöka att se att det är jag som väljer att spela handboll. Alltså det här kan också låta klyschigt, men jag tycker ändå det på något sätt talar mycket. Att jag har ju också försökt att hela tiden och med sunda föräldrar tänka att men det är Johanna som väljer att spela handboll. Det är mitt val. Jag är inte handbollsspelaren Johanna. Alltså det är liksom jag tycker det är 2 olika saker liksom, att jag väljer att spela handboll och sen är jag det är klart att det är min person kommer in när jag väljer att spela handboll, men jag är inte hela tiden handbollsspelaren Johanna liksom. Man måste bygga min identitet kring något annat. Jag kan gå jäkligt fort med saker och ting och handbollen, alltså vi kan uppleva saker och vi kan tjäna pengar och allting, men inte så att vi kan bygga hela vår identitet kring handbollen.
Nej.
Och inte nyttigt heller, tror
det,
jag.
Det är ett tungt fall.
Mm, det är det.
I alla satsningar såklart.
Ja. Men
i det här fallet, det är ett tungt fall om det går illa väldigt tidigt.
Det är tungt fall och det är heller inte nyttigt att bygga sin identitet kring bara handbollen. Liksom.
Nej.
Tror inte jag. Men jag försöker liksom vara öppen inför dem. Att ja, men bara för att du inte blir uttagen nu så betyder inte det. Och så det här klassiska. Liksom, att det är landslagsspelare idag som inte har varit på regionsläger. Och som inte har spelat J- och U-landskamper och så. Men också någon sorts förståelse kring att det är just det som driver dem just nu. Att det brinner för dem just nu. Och att lyfta dem i det. Så ja, med den här klassiska balansen. Liksom, att det ska vara lagom. Mellanmjölk.
Men du är också gymnasielärare i psykologi.
Mm, stämmer. Ja, men jag har alltid varit intresserad av människor. Och av människan. Och alltid varit intresserad av varför en person är så och en annan person är på ett annat sätt. Och alltid varit intresserad av människor liksom, och människan och grupper och så. Det är ingen slump att jag blev lagkapten för att jag har varit intresserad av mitt lag, liksom, av mina lagkamrater. Inte bara att vi ska prestera så bra som möjligt utan också över dem som människor.
Nu sitter du också i elitkommittén i Lugi. Mm.
Den viktigaste delen vi gör är att vi är spelarkontakter till dam- och herrlaget.
Mm.
Så då är vi alla, vi som sitter i elitkommittén, vi har blivit tilldelade 4-5 spelare som har oss som närmsta spelarkontakt. Och det tror jag och upplever att det är jätteviktigt och nyttigt för dem. Tänker att man kanske kommer från antingen så är man ung spelare eller så kommer man från en annan del av Sverige och flyttar hit och man behöver någon. Lugi är fantastisk förening och fungerande på många sätt, men det är också en stor förening att man som enskild spelare kan vara, att det kan vara svårt att vem ska jag ta kontakt med, alltså när det handlar om det här eller om det handlar om det här eller vad som helst, och så kanske det inte handlar om någonting som jag ska prata med min tränare om eller så kanske jag inte vill prata med min tränare om det eller så. Att man har oss i ett stöd där som vi träffar 4-5-6 gånger per säsong för att prata om deras situation rent handbollsmässigt, speltid, rent utvecklingsmässigt, men också deras mående och hur de ska må bra som den här helheten som jag pratade om innan, som jag vill skicka med mina gymnasieelever. Försöker också prata med mina dam herrspelare i Lugis A-lag. Sen gör vi såklart jättemycket annat, tar beslut vad gällande trupperna och tränare och ungdomsverksamheten och allting. Eller allting är det inte, men mycket sådana beslut som vi också tar. Men skulle jag peka på en, det viktigaste, så skulle jag faktiskt peka på det.
Spelar dina barn, spelar de boll?
Ja, men de är väl lite så bolleleks aktiva är de. Den äldsta i alla fall, som är 5. De får gärna välja handboll om de tycker det är roligt. Men de får gärna välja någon annan idrott också. Jag säger gärna att de håller på med någon sorts idrott. För att jag tror och tycker att det gynnar dem till ett intresse och till en fysisk aktivitet.
Har de någon uppfattning om att du har hållit på med detta?
Jag hoppas inte det.
Nej.
Det har de väl för att...
För att alla dina landslagströjor hänger uppe hemma.
Men nej, det gör de ju inte riktigt. Nej, men de har väl det för att de ändå säkert får med sig det på något sätt. Jag har fortfarande nära kontakt med Nathalie Hagman och hon är hos oss ganska ofta och så. Och de förstår att jag har spelat med henne någon gång i landslaget för många, många år sedan i landslaget.
Ja, men de förstår att hon är handbollsspelare.
Ja, det förstår de ju. Liksom så, att mamma har spelat där.
Mm.
Men jag hoppas inte att de förstår det alldeles för mycket. Det är ju min största mardröm att någon skulle börja jämföra min dotter liksom, och börja förklara för henne att ska du bli lika duktig som mamma och sådär. Det är ju... Ja, det blir ju vad jag gillar bara jag tänker på. Liksom. Jag hoppas att vi vuxna är mer förnuftiga än så. Att inte vi lägger någonting på hennes axlar som inte hon vill eller orkar eller känner för att bära liksom. Så att nej, jag tror inte de är speciellt medvetna om det. Sen är de ju säkert mer medvetna om det än vad jag tror, för att jag påverkar ju dem säkert mycket, mycket mer än vad jag tror att jag inte gör. För så är det ju alltid.
Och under många år till så kommer du vara en av deras största idoler ändå.
Ja, tack och lov, på andra sätt.
Så att du behöver inte vara handbollsspelaren. Nej. Johanna, den är inte, det är inte den idolen du vill vara i alla fall.
Kanske jag tar till sen när de är 20. Exakt. Och
hänga gamla. Hänga den där silvermedaljen. När de tar studenten. Jo, det är ju trevligt med studenten. Men
titta här, vår mamma.
Jag har både studenten och.
Det är då jag plockar fram den. Det är då jag behöver lite mer mammabekräftelse.
Johanna, tack så hemskt mycket för att du ville vara med här och prata om dig själv.
Ja, konstigt.
Ja, men också roligt att höra.
Ja, men det är ja, men det är alltid kul att minnas tillbaka lite. Ja, man får så här varm känsla och tänka tillbaka lite på vad man faktiskt har gjort.
Mm. Väldigt roligt. Tack så mycket.
Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.